allihopa och välkomna till avsnitt 391 av Ångestpodden.
Direkt från semester och direkt från Karlshamn.
Ja, och en väldigt speciell inspelning som vi precis har haft som ni ska få lyssna på idag.
Alltså jag är jätterörd.
Jag med.
Också att vi blev så röda i avsnittet.
Ja visst.
Nej, men, det var så... men hur har din första liksom, semestervecka varit? För du har ju haft en. Du. Som att inte... jag har ju varit i jobb.
Jag har ju så mycket att göra.
Nej, men jag har så mycket att göra.
Den har varit bra, fin, väldigt lugn.
Så lugn.
Lite så... inte uttråkad, men jag har varit så bara, fan ska jag göra? Men det har också varit skönt att typ känna så, känner jag.
Ja.
Alltså så var lite uttråkad.
Ja, faktiskt.
Läsa en jävla bok.
För vet du vad jag har känt den här veckan? Jag har ju, precis som du, varit liksom uttråkad och så. Mm. Du har varit så, jag ska göra så mycket kul. Vad stressar jag?
Precis. Men alltså... visst, det är väl just det att så här, jag hade ju varit mycket mer uppstressad den här veckan av att inte göra någonting. För om det inte hade varit så att jag så här, hela den här veckan nu är ganska uppbokad och sen att vi drar till Spanien. Alltså så här, då hade jag varit mycket mer så, det händer inget och man måste göra så mycket. Alltså så här,
exakt.
Det är ju liksom, jag fattar ju om man kanske kan känna mer ångest av att man inte hittar på något. Men sen är det också hela den här med att man inte måste göra någonting på semestern. Man kan väl bara få vara, man kan väl läsa en bok hela jävla sommaren om det är så. Alltså,
ja, men det är ju något liksom med att ha för mycket tid som är lite obehagligt.
Ja, det är det. Alltså, man hinner ju fundera på saker som man annars absolut inte lägger så mycket tankeverksamhet.
Vet du det? Kan jag tänka med sociala medier när folk är så, gud vad mycket tid jag skulle ha om sociala medier inte fanns. Fan vad obehagligt.
Ja,
kan jag
precis.
Nästan känna då.
Precis.
Jag
har ju precis
jag har...
som den boomer jag är fastnat i TikTok och tittar mycket på TikTok. Obegripligt mycket måste jag säga. Och det är en väldigt skön tillflyktsort för mig. Min algoritm har absolut inte, alltså jag förstår ju hela det här med att TikTok är så jävla liksom toxiskt och allting så. Mm. Men jag har haft tur ändå att min algoritm inte har tagit in så mycket så how to burn fat.
För liksom. Jag måste säga att jag tycker typ att jag har blivit bättre med det också.
Okej,
För man kan ju också välja att jag är inte intresserad av den här typen av videos.
Ja.
Kanon.
Jag får bara upp gulliga barn, sjukt mycket roliga människor. Alltså folk är fucking komiker.
Jag vet. Vad heter du på TikTok? Du har ju den i Ångestpoddens räkning.
Exakt, den heter Ångestpodden.
Mm.
Så det är bara att, nej det är inte mycket att följa där ännu, vi har inte börjat uppdatera, men vi ska.
Det ska vi, det
jag
kommer Spanien.
Jag sa så här igår att liksom, jag kommer ta den här semestern till att bli besatt av TikTok så att det blir naturligt att ladda upp grejer.
Exakt.
För att TikTok är ju något helt annat än Insta, det är inte uträknat för 5 jävla öre, du ska bara ta det typ i stunden och lite så på volley. Så jag måste bara bli liksom... lite beroende av appen först. Men jag är på mycket, mycket god väg.
Och jag heter Ida Hockerstrand, som jag heter på Insta.
Yes.
Okej, dagens avsnitt.
Ja.
Vi har med oss våra mammor.
Ja, så fint. Jag är faktiskt väldigt stolt av att mamma gjorde det här.
Ja, jag med. För det... min lilla mamma. Och min mamma heter ju Karina.
Ja, och min mamma heter Inger.
Men det får ni höra i avsnittet. Jag är så stolt över dem båda att de liksom satte sig bakom mickarna. Det är fasen inte helt lätt.
Nej, exakt. Och pratade lite känslor och vad som har varit jobbigt i livet. Liksom.
Och ångest och liksom panikångest. Nej, men vi möttes ju verkligen på ett sätt.
Ja,
vi rullar helt enkelt den fina, jag vill inte säga intervjun, utan den fina pratstunden med våra mammor.
Varsågoda!
Hej och välkomna mamma Karina och mamma Inger!
Tack så mycket!
Tackar!
Det är lite sjukt här.
Ja, det är ju konstigt att ni är i podden.
Ja, men okej, ni ska få första frågan. För någon som inte vet, vilka är ni?
Du kan börja mamma. Ja, detta är Karina, Idas mamma. Jag jobbar inom skolan som administratör.
Och jag heter Inger och är mamma till Sofie och Erik. Jag är pensionär, alltså har jag numera 52 veckors semester. Men innan jag tog långsemester så jobbade jag som redovisningskonsult.
Mm. Ja, och vad tänker ni på när ni hör ordet ångest?
Ja, och vad tänker jag på när jag hör ordet ångest? Jag tänker så mycket som jag har lyssnat på podden och ändå vet jag inte riktigt vad jag ska svara på den frågan. Nej, jag vet inte vad jag tänker när jag hör ordet ångest. Faktiskt.
Jag tänker på rädsla och oro. Det är ångest för mig.
Ja, men vi har ju ställt frågor till våra lyssnare om att ni ska komma hit. För de tyckte ju att det var jättekul. Så vi tänker att vi ska ta lite av lyssnarfrågorna. Men jag har en fråga först som jag tänker på till er, som vi kan hjälpas åt att komma ihåg. Men kan ni minnas när ni tänkte att nu är nog, eller Ida och Sofie, de kommer nog bli bästa kompisar? Eller såhär, oj vad de har klickat bra.
Alltså det var när ni gick i högstadiet.
Mm. Mm.
Och ni hade ju, gick ju i musikklass. Mm. Och det var väl det som förenade er.
Musik.
Mm. Musiken, ja.
Mm.
Alltså det är min tanke när ni pratar om det.
Jag har ju ett svagt minne eftersom Sofie bytte ju skola. Hon bytte ju från Mörrum till Karlshamn. Så vet jag att när de hade varit på något intro eller något, det var innan alltså skolan hade börjat, att hon hade, du hade träffat någon där. Mm. Som hette Ida och som ni kände att ni klaffade.
Men för tänk sen när vi liksom började sova över och när vi alltid hängde varje helg. Alltså det helt plötsligt, för oss känns det ju som att det bara var så.
Mm. Vi hade ju en väldigt trygg tonårstid i det ju att ni visste ju alltid att vi umgicks och att vi var vi inte hemma hos mig så var vi hemma hos er liksom. Var det skönt för er att liksom...
Jätteskönt var det verkligen. Och ja. När ni säger er ungdom, då tänker jag ju på Danny Saucedo.
Men brukar ni lyssna på Ångestpodden?
Absolut, varje vecka naturligtvis.
Jag ska erkänna att jag har inte lyssnat på alla, det har jag inte gjort, men på många. Och ibland kan jag kanske lyssna på flera åt gången, så
Och ibland lyssnar du på samma avsnitt tre gånger för att du somnar.
Ja, lite så kan det faktiskt vara. Men nu har jag som regel att jag ska inte lyssna på podden när jag gått och lagt mig. För då somnar jag ifrån det och det vill jag inte göra. Ska jag lyssna på det så vill jag höra det i sin helhet.
Mm.
Mm.
Men alltså, nu är det ju liksom inte... Det är inte bara tack vare Ångestpodden. Alltså man pratar ju väldigt mycket om psykisk ohälsa idag. Pratade ni någonsin om psykisk ohälsa när ni växte upp?
Nej, det tycker jag absolut inte. För när Ida blev sjuk så hade jag faktiskt ingen aning om psykisk ohälsa eller ångest eller någonting i det.
Nej, jag håller med. Alltså, att det var, alltså alla var väl lite låga och lite deppiga. Jag tyckte att skolan kommer ju aldrig att ta slut. Så, men inte att någon gick omkring och mådde dåligt, det har jag heller inget minne av.
Nej, att vi ens, nej, att vi pratade om psykisk ohälsa. Varken i skolan eller att man i familjen eller umgänge att man pratade om det, utan
sen att det var konflikter hemma, det var det ju både nu och då, men det var ju liksom i den här frigörelseprocessen att man inte alltid var överens där om vad man skulle få göra och inte få göra så, men inte på, som det är idag.
Nej.
Sen kan jag tänka lite så här att det var väl kanske de som mådde psykiskt dåligt eller hade de tendensen eller hade någon diagnos, så jag tror att de hade lättare att smälta in på den tiden. Alltså om du kanske hade ADHD eller någonting sånt. Så när jag gick ut nian, det var många som gjorde studieuppehåll då. De jobbade som barnflickor, många killar stack till sjöss. Mm-hmm. Det är ju jobb som inte finns idag.
Mm-hmm.
Så att, och det, vi hade ju inte det här mediaflödet på långa vägar, alltså det var ju radio och SVT 1 och 2.
Mm.
Det var en annorlunda tid. Mm. Och jag tror att det var för den som kanske hade lite lättare och må dåligt så, eller som hade de tendenserna.
Ja, men det gjorde inte lika mycket att man kanske var, alltså så att man inte passade in i ramen. Det gör det ju inte idag heller, men man kan nog få känslan av att det är mer fel på en idag om man mår psykiskt dåligt än om man gjorde det då. För så här, som du sa, om man hade då kan vara ADHD till exempel. Ja, men jag sticker ut till sjöss liksom. Så man passade ändå in på ett annat sätt än vad man kanske upplever att man gör idag. Det är ju ingen skillnad, men upplevelsen kan ändå vara annorlunda.
Ja, det är ju inte sagt att man stack i sjös för att man hade men alltså det var ju enklare att hitta sin nisch eller vad man ska säga. Ja, det fanns helt andra valmöjligheter på vår tid än vad det gör idag. Det är väl ingen som får ett jobb efter nian idag. Utan du är ju piskad och går gymnasiet minst. Antingen du vill eller ej. Sen får du vara hur skoltrött du vill, för det ska du göra.
Ja. Du kommer ju inte långt.
Nej.
Men samhället pratade ju inte om psykisk ohälsa när vi växte upp. Alltså det fanns ju ingenstans.
Nej.
Men jag tänker då att man, om man lyssnar, man undrar hur gamla ni är.
Det har ju jag nästan avslöjat.
Nej, det är pensionärsålder.
Det är pensionärsålder.
Kan vi säga. Det är ju,
strax i varje fall.
Okej, men då tänker jag att jag tar en fråga här. Den här är mer riktad till dig, mamma. Så är det de som frågar, hur upplevde din mamma det vid dina första panikångestattacker?
Ja, för det första visste vi ju inte att det var panikångest, utan när vi sökte inom vården så blev ju, alltså de behandlade oss, alltså vi fick ju undersökningar som att det var något fysiskt.
Mm.
Så att den gången vi kom in på akuten och
en av gångerna
och den läkaren säger att Ida, det är inget fel på dig, du har panikångest. Alltså det var ju samtidigt var det ju en lättnad.
Mm.
För man tänkte, herregud, alla läkarbesök som vi har gått igenom, alla fysiska åtgärder som de har liksom trott att det har varit. Och sen, och den läkaren, han var ju inte...
Han var ju AT-läkare.
Mm.
Mm. Men det kan vara så enkelt att han var en ung läkare. Exakt. Han hade varit med, alltså han kände till det. För jag kan tänka mig att sjukvården också är rätt så ställd inför det här med panikångest. Mm. Som det känns som att det ökar så lavinartat. Mm. Så att de också famlar lite. Mm. Och visst kommer man in till vården, de ska ju utesluta att det är något annat.
Mm.
Så att jag kan förstå att...
Ja, och han höll ju på med sin utbildning. För det som du säger, alltså läkare som har kanske varit läkare i många år, de har inte de tankarna, verkar det ju inte som. Utan de bara tänker att det är något fysiskt hela tiden. Ja.
Men hur tyckte du det var, eftersom mina panikångestattacker var så fysiska? Alltså jag blev ju väldigt liksom, ja men fick stickningar, blev liksom som att jag var förlamad. Mm. Alltså hur upplevde du det?
Ja, det var ju obehagligt. Alltså jag blev ju också rädd.
Mm.
Fast man försökte att dölja det.
Mm.
Såklart.
Mm.
Så det, när du fick den diagnosen där och då var det ju samtidigt skönt att vi fick. Då visste vi vad det var liksom.
Mm. Mm.
Men hur hanterade ni det då, alltså du och Idas pappa? Så började ni liksom googla på panikångest, eller liksom, hur försökte ni hantera det på ett sätt liksom?
Nej, det gjorde vi väl inte, utan för där och då bodde ju inte du hemma. Du hade flyttat till Stockholm då ju.
Mm. Mm,
så att det var ju mer Sofie som fick ta det, upplevde jag det som.
Mm.
Och ja.
Mm. Fast det gjorde jag ju inte, ska jag säga.
Nej, men, alltså, men det var inte så att... kände ju jag kanske att samtidigt, alltså jag kände ju samtidigt som att jag inte belastade dig, men jag kände ju samtidigt jag blev lite så här gråtmild.
Ja, men ja, det minns ju att jag kände att ni kände att ni kände lite dåligt samvete gentemot mig, att jag fick ta den belastningen typ.
För men där och då, jag var ju inte där.
Nej, precis.
Mm.
Men samtidigt så kände jag ju att jag kände nog att ett stort ansvar för dig.
Mm. Men ni var ju ändå där psykiskt. Alltså så här, nej, ni var ju inte i Stockholm, men man kände ju ändå att ni liksom tog ju lika mycket samtal med Ida som jag gjorde. Även fast vi bodde under samma tak kunde ju inte jag ta alla de samtalen. Och det är ju en sak att prata med sin bästa kompis och en helt annan sak att prata med sin mamma. Så det är ju ändå
och en tredje sak att prata med
en
psykolog i terapi. För det gjorde jag ju ändå samtidigt. Det måste ju varit skönt, tänker jag, för alla att veta att jag gjorde... Alltså.
Mm. Men samtidigt så var det ju väldigt oroligt för oss som var här hemma och inte kunde, vi hade ju liksom inte den här närheten till dig som om du hade bott hemma.
Mm.
Så att det var ju jobbigt på så vis, tycker jag.
Mm.
Sen fick man ju lära sig att Att liksom nu är det så här.
Ja,
och vi vet vad det är. Det är inget farligt.
Nej,
och,
exakt. De går över.
Ja, precis.
Det är inte så trevligt när man är där. Men det går
ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Mm. Mm. Ja. Den här är lite rolig, den här kan ni diskutera. Hur var Ida och Sofie i tonåren?
Ja, ni var väl som vilka tonåringar som helst.
Jag upplever att vi var ganska skötsamma just i tonåren.
Jag skötsamma, ja. Men samtidigt så ja, ville ni sticka.
Ja. Jag tyckte det gick bra fram till 18-årsdagen. Sen blev det konflikt. Ja. Ja, det var inga, det var inte så kul.
Nej, vi var faktiskt inte bra vänner då. Alltså,
nej.
Det var inte,
nej.
Nej, jag skulle säga det bästa som typ har hänt vår relation. Det är ju ändå att jag flyttade till Stockholm. Alltså vi har ju kommit varandra så mycket närmare sen jag flyttade egentligen, upplever jag i alla fall. Alltså...
Ja, men du kanske hade lugnat ner dig redan lite innan. Men,
ja, lite kanske.
Ja, men jag säger de åren mellan 18 och efter och det, till du flyttade.
Ja.
Det var jobbigt.
Då var det bråkigt, ja.
Mm. Det var det.
Ja. Vi pratade ju heller inte så mycket om det. Det var bara bråkigt. Alltså, ja. Jag minns egentligen inte vad det var. Nej, det var... Alltså, det bara skar sig hela tiden.
Ja, jag tyckte liksom att ni visade ju ändå ett ansvar när ni var tonåringar och så. Det var ju aldrig några, alltså frånsett lite små grejer som dök upp så var det ju inga större bekymmer.
Nej.
Men sen där när det skulle ut och turneras hit och dit och till höger och till vänster och ja, man såg kontot det. Ja. Det blir mindre och mindre. Ja, nej, det var inte kul.
Ja, men jag kan nog med uppleva att vi var i de yngre tonåren där de flesta gör någon så jättefrigörelse, så gjorde vi ju inte det.
Nej.
Alltså mellan så 13, 14, 15, nej. 16, då nej. Var vi väldigt lugna.
Ja, sen vi var ju blev... så, vi festade inte.
Nej,
vi var liksom inte så, vi sov över i vår källare.
Ja, visst, det var ju, vi visste ju precis. Ja.
Nej, det var det sjuka som vi gjorde var anden i glaset. Ja. Ja, det var liksom det sjukaste.
Ja, det var ju lite syn om Erik, för han kunde inte gå ner i källaren för han kände sig iakttagen.
Min lillebror alltså.
Nej, men men sen blev ju vi mer, alltså så då att vi skulle leva rövare,
ja,
så att säga.
Ja, det var precis som att ni skulle ta igen någonting där. Mm.
Ni ville ta plats, ni ville synas och höras.
Ja. Mm. Det gör vi ju än idag.
Ja,
får man säga.
Ja, absolut. Och det är väl jättebra.
Jo, men idag suckar vi inte över det.
Då... Nej, absolut inte.
Nej, för det var någon som, det var någon som undrade här hur det är, liksom, hur det har känts för er att vi gör ångestpodden och hur det känns att vi liksom ändå... Alltså, vi är ju inte... Vi är ju privata i podden rent känslomässigt. Sen delar vi ju inte med oss av liksom kastar ut massa namn i podden som vissa poddar kan göra. Nej. Men nu har det ändå känts att vi har varit så öppna med våra känslor liksom för så många människor.
Nej, men det har jag känt mig helt okej med så. Ja, nej.
Mm. Både och, får jag nog säga. Ibland kan jag liksom kanske tycka oj oj. Men det är ju upp till er hur ni vill.
Ja.
Absolut. Mm.
Tycker du att vi är för privata då, menar du?
Ja, ibland kanske jag tyckte det.
Men det, kan inte det också handla om då, mamma, att du är från en annan generation? Alltså för oss tycker vi ju inte att det är konstigt eftersom vi också lever mycket mer i sociala medievärld där alla delar allt.
Så kan det mycket
absolut.
Väl. Och det märker ju jag. Jag är ju inte speciellt bekväm att dela med mig på Facebook till exempel. Jag har det och jag går in och läser, men jag delar inte med mig speciellt mycket själv. För att, nej, jag känner mig inte bekväm med det, och nej. Det är säkert en generationsfråga. Mm.
Nej, så är jag också. Jag skulle aldrig... Liksom.
Nej, du har inte ens Facebook, va?
Nej, jag har inte ens Facebook.
Men Insta har du ju.
Ja, Insta har jag, men jag lägger inte ut något på Insta heller.
Det är bara för att man ska se vad andra lägger
exakt.
Ut.
Exakt. Nej, så att jag är nog väldigt...
det är jag ännu...
Men det är som ni säger, också. Det är säkert en generationsfråga också. Mm.
Men denna är mer generellt. Men eller om ni har några tips eller vad ni tänker. Hur hanterar man mest känslomässigt när ens barn går igenom tuffa saker i livet?
Ja, att försöka finnas till hands hela tiden och stötta. Och,
ja, men hur hanterar du det för dig själv? Alltså,
hur jag
känslor.
Hanterar det? Ja.
Det är ju inte så lätt att hantera. Nej. För man lider ju med den som mår dåligt.
Mm. Mm.
Så är det ju.
Att man försöker sätta sig in i det och kanske läsa på vad är det som händer och hur andra har kanske upplevt det jag upplever just nu. Mm. Precis som det ni pratar om i podden. Att man försöker sätta sig in i vad som händer.
Ja, men precis. Man letar upp forum.
Ja, för exakt.
Problemet.
Mm.
Men om ni bara så får gissa, det gör ju vi hela tiden i Ångestpodden, men varför tror ni att det är så många unga idag som mår dåligt? Vi satt ju och fikade här lite innan och pratade med om det. Liksom, varför tror ni att unga mår dåligt idag?
Jag tror det är sociala medier, mycket av det. Och alltså som samhället ser ut idag, det är ju helt annorlunda än när vi växte upp. Idag jobbar bägge föräldrarna, och det är väl absolut inget negativt i det, men ja, jag tror att...
Ja, jag kanske kan med tänka lite så att man kanske känner sig lite övergiven ibland lite tidigt. Det är så enormt lite tid över till det här liksom
familjelivet.
Ja.
Alltså det är, om bägge jobbar, det blir sent på framåt kvällen och sen ska familjen samlas kanske över någon kvällsmat och sen är det läggdags och sen är det liksom, och sen är det massa fritidssysselsättningar och hitan och ditan. Jag menar det.
Och många jobb är ju väldigt krävande idag. Det är hög stressfaktor och man är iväg många timmar. Och,
man ska vara på topp.
Ja, det ska man vara. Och samtidigt som man då ska fungera på hemmaplan. Det är kanske brister mellan varven där. Och
ja,
det
sen ska
bli då den som, och när man kommer hem, det är ju då man är som tröttast. Det är ju då man ska umgås med sina barn och ungdomar. Och kanske inte riktigt orkar.
Nej, och då kanske den ena partnern ska iväg och träna och sen ska något barn iväg och träna och sen ska man själv vara snygg och det ska vara, alltså det ställs stora krav idag. Så var det ju inte när vi växte upp, tycker inte jag, eller alltså, när vi precis hade bildat familj.
Alltså man behöver ju inte säga att det var bättre, men det var enklare och ännu mer när vi växte upp. Det var ju ofta som den ena var hemma.
Exakt.
Så alla hade man hade sina givna roller.
Mer.
Ja.
Och sen,
och det behöver inte säga, jag säger inte att det var bättre, men det var enklare.
Ja, precis. Och för det är väl, och då kanske man inte delade lika som många unga familjer idag gör, tror jag, att man delar liksom på alltså arbetsuppgifterna i hemmet eller vad man ska säga.
Nej, det var ju då var det ju hon gjorde hon allt hemma.
Ja. Och han gjorde det som var ute med bil och allt sånt här. Så upplevde jag det i varje fall.
Och så behöver det inte vara idag.
Nej, men jag tycker det är mer, alltså det känns mer stressat. Man ska så mycket.
Ja.
Man ska så himla mycket idag.
Ja. Och det, jag vet inte, man kanske sätter värde på fel saker, alltså helt utan att man kanske inser det. Man kanske kan klara sig med lite, jobba lite mindre, klara sig med lite mindre pengar och hoppa över den där utlandsresan. För att man kanske mår bättre av att ha lite mer tid jämnt över än att ha den här stackars veckan då man ska umgås.
Ja. Och sen den här lilla helgen som kommer, då ska man se fram emot den och då ska allt ska hända på den helgen.
Mm. Men nu har vi ändå pratat eller varit inne lite på så att vi ändå, många unga blir påverkade av sociala medier och så, och när ni växte upp så var det inte alls det medieflödet.
Nej.
Men nu är ni ju liksom ändå vuxna och ni utsätts ju också på ett sätt för det här medieflödet, för ni har ändå båda Instagram för att hålla lite koll, men man blir ju också påverkad av reklam som man kan se på tv eller som man får upp och så när man är inne på datorn. Kan ni känna att ni blir påverkade av så här skönhetshets eller att man ska göra så
mycket.
Eller att man, smal tips,
ja, eller liksom så här, man ska ha mycket pengar så man kanske ska vänta med att gå i pension. Alltså.
Sådana
saker. Nej, jag säger mig likadant.
Nej.
Vad befriande.
Jag blir så...
Ja, det kändes väldigt befriande att säga det.
Nej, faktiskt. Alltså om jag gör någonting, om jag skulle vilja göra något eller så, då gör jag det för min egen skull.
Ja, men det skiter liksom verkligen är vad andra skulle tycka och tänka.
Nej, såklart, det gör man väl inte alltid. Men jag känner ju inte att jag har behovet, att jag behöver gå och lyfta mig till exempel. Nej. Eller att jag behöver göra någonting sånt för att jag ska se, andra ska tycka att jag ser bra ut. Mm. Nej, det gör jag inte.
Hel och ren.
Ja, det är väldigt uppfriskande att höra det, eftersom vi kan sitta i timmar i podden
med det här.
Och inte bara vi, alltså vår generation, framförallt kvinnor.
Jag tänkte lite på det här med ångest som ni frågade i början. Alltså jag tycker liksom ni pratar på ett jättebra sätt, det var något avsnitt jag lyssnade på, man pratar om vardagsångest och man pratar om ångest som liksom en sjukdom eller vad man ska säga. Och där var det någon som klargjorde liksom att vardagsångest har väl nästan alla människor.
Ja, och visst.
Men liksom, och att man berättar, att man pratar om just detta, att vardagsångest är inget konstigt.
Nej, nej.
Det är en del av livet.
Ja, exakt. Mm. Och att man pratar om det tror jag är jätteviktigt. Sen om man har någon djupare ångest, att man liksom pratar om det som en sjukdom. Det är kanske så jag definierar.
Men vad kan ge er vardagsångest då?
Ja, vad kan ge er vardagsångest? Sån där ångest som alla kan ha.
Ja, nu har man inte, men söndagkväll, eftermiddagkvällarna, var det väl alltid lite ångest. Nu är det måndag igen och så ska jag göra det.
Mamma relaterar här.
Ja, eller att man ska iväg, nu är det en hel vecka innan man är ledig. Ja. Det kan jag verkligen relatera till.
Vardagsångest.
Ja, det är vardagsångest.
Var det någon ångest när vi skulle flytta till Stockholm?
Ja, såklart.
Separationsångest då?
Ja, fast det gick ju liksom på... jag var ju inte ens hemma när du...
Nej.
För jag och Erik var i Sälen. Och då skulle
det var pappa där, som gav mig.
Och då skulle du upp och praktisera.
Mm.
Och på den vägen är det. Jag tänkte, du kommer väl hem, men då hade du ju inte.
Jag hade ett mål, det var att stanna kvar i Stockholm. Du tänkte att hon kommer hem efter den månaden.
Fast jag visste väl någonstans i bakhuvudet att du så gärna ville dit.
Ja.
Och jag drog ju själv hemifrån när jag var i den åldern. Jag bodde ju i Göteborg i över 3 år. Så att jag tyckte väl så att okej. Det ska man nog ha gjort. Mm. Sen är man alltid välkommen hem om det känns
bättre. Exakt.
Ja. Jag kommer ihåg, jag blev så chockad. Du vet, när jag fyllde 25 så mådde jag ju ganska... Alltså jag mådde ju dåligt av att fylla 25 och hade väldigt så... Ja, då var jag väldigt trött på Stockholm och funderade verkligen på om jag skulle flytta hem hit. Liksom. Och då trodde jag ju att du skulle säga... Det var när jag fyllde, alltså på min 25-årsdag, så satt vi nere på vin. Och så sa jag så bara, men jag funderar på att flytta hem. Och du bara, ja fast du ska veta att då får man verkligen börja om i
så. Ja, men det var precis så det var.
Ja, och det hjälpte, för tänk om jag hade flyttat hit och hade ju mot skit. Ja, vi är ju Karlshamn nu, ska jag säga.
Ja, vi är Karlshamn nu.
Ja, men
det kom jag ihåg, Sofie, när du hade lite tankar på att flytta.
Ja, jag var
men det hade väl jag med lite
jo,
då.
Då blir jag nästan rädd.
Ja, jag är stressad av att vi liksom...
nästan, för jag tänkte nej, med er kapacitet och med er vilja och med allt detta, var fan ska ni göra i Karlshamn rent ut sagt?
Ja.
Hur ska ni komma vidare?
Mm.
Så att jag tänkte nej.
Det är nog fel spår.
Absolut.
Du liksom avrådde mig lite. Eller du var så här, du är alltid välkommen hem.
Ja,
men...
såklart. Och det tror jag är jätteviktigt att man säger det till ungdomar som vill ge sig iväg.
Mm.
Alltså, samtidigt var jag väldigt stolt av att ni ville komma iväg och inte stanna kvar här.
Mm.
Men att man ändå får det med sig också, att funkar det inte så kom hit.
Finns alltid en väg tillbaka.
Exakt, och det tror jag är
och
jätteviktigt.
Och det kan ju vara så
att man skickar med det.
Ja, och den dagen kan ju komma att nej, nu är jag trött på storstadslivet. Det gjorde det ju för mig, va?
Mm.
Då finns ju den vägen. Och...
Och jag tror det är ännu viktigare att man skickar med det när man kanske är lite äldre. Man kanske är uppåt 25 och ska flytta iväg och kanske vara timma.
Mm.
Nu har Ida en kusin som ska flytta till Göteborg. Mm. Och det har jag sagt att ni måste skicka med det att kom tillbaka.
Ja, och det är ju aldrig misslyckande.
Nej, det är absolut
det är mer misslyckande. Misslyckande, säger jag nu med citationstecken, att inte ha vågat försöka.
Exakt, exakt. Mm. Ja, då är det någon som har skrivit så här: vill tacka för att de har uppfostrat barn som bryr sig och kämpar för andra.
Bra jobbat.
Ja. Det ska ni ha. Bra jobbat.
Och vi är så stolta över er med Ångestpodden. Fantastiskt.
Ja. Sista frågan då. Ja. Vad inspirerar er?
Ångestpodden inspirerar mig väldigt mycket. Verkligen. Alla samtalen med min dotter inspirerar mig. Alla djupa samtal som vi kan ha ibland.
Livet inspirerar mig.
Ja,
fint.
Ja, verkligen.
Tack för att ni ville gästa Ångestpodden.
Tack för att vi fick gästa Ångestpodden.
Ja, fint.
Nej, men det var så coolt.
Ja.
Alltså, jag är så stolt över dem.
Ja, jag med. Det blir ju ändå inte ofta att vi liksom... när vi ses så här, vi fyra, för det händer ju ändå liksom ibland. Det är ju inte så att vi sitter så mycket och pratar om din panikångest då, liksom. För det var ju, ja, men dels var det väldigt länge sedan, men också för att det blir känslomässigt.
Alltså, ja, så gjorde vi det när mamma fick säga till dig att de tyckte du tog så stort ansvar. Mm. Och det var jätte... Alltså vadå, din mamma var, hade... Inga hade så utlägg.
Ja, cool. Verkligen så.
Nej, det var så mysigt.
Ja, tack så jättemycket mamma och Karina.
Ja, tack mamma och Inger.
För att ni ville gästa Ångestpodden.
Vi älskar er.
Ja, det var allt för den här veckan.
Gå in på 3minuter.se, uppmana en semesterräv du umgås med att skriva under vår namninsamling. Det håller inte så som elevhälsan ser ut idag, och vi kräver förändring.
Vi har snart 10 000 namn. Så gör som snart 10 000 andra underbara människor redan har gjort. Skriv under för ett maxtak på hur många elever en skolkurator får ansvara över.
Reaching 10 000 innan jul är slut.
Ja, gud. Utan det måste plats. Bli lätt klart.
Okej, okej, okej.
Ha det fint, så hörs vi som vanligt nästa vecka.
Då är vi i Spanien. Det är vi. Kan vad som helst hända.
Ja, fast vi kommer ju ha... Det kommer inte vara ett avsnitt från Spanien.
Nej, kanske inte.
Nej, okay, kanske. Då. Det kommer det ju inte.
Nej, okej. Okay. Ja. Njut, ta hand om er. Jobba på, ni som gör det. Vi är med i hörlurarna.
Ja. Hej då!
Puss hej!
Podplay.